Värvet görs i samarbete med Acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Men också en erfarenhet hur man ska tänka mentalt. Ibland gick man in i bubblan av att man tyckte att man var värdelös för att man hade förlorat en massa matcher och trampade ner sig, och då fick man jobba ännu hårdare för att få upp självförtroendet igen. Och jag har också haft en dålig självkänsla som gjort att jag kanske fått kämpa lite extra ibland med mig själv.
Av juli 1991, för rätt exakt 32 år sedan alltså, hölls tennisturneringen Swedish Open i Båstad. Det var dagens gästs proffsdebut och därmed det officiella startskottet på en av de mest framgångsrika svenska tenniskarriärerna någonsin. Ja, Jonas Björkman hade alltså tagit smått ofattbara 54 dubbeltitlar och 6 singeldito när han hängde upp proffstenniskorna i Björken för gott 2008. En riktigt dum fråga om att satsa allt mental träning, hur det är att komma tillbaka till ett vanligt liv efter att ha levt i en resväska i 17 år och om man är rikare idag än under proffsåren, det avhandlas i avsnitt 582. Här är Jonas Björkman. Välkommen hit då.
Tack så mycket.
Ja, vad skönt. Har du andan 100% i halsen? Eller?
Jajamän, jag är så taggad.
Ja, okej. Okay. Du, jag tänkte att jag skulle göra vad man i branschen kallar för en brant ingång. Ja. Det vill säga att jag håller inte på att krusidullar så mycket mer i och så. Jag ska bara ställa ner mina nivåer lite. Nej, jag tänkte att vi skulle göra så här. Ett slags experiment. Jag kan inte göra riktigt så här. Men Jonas, den 23 juni 2008, ganska exakt 15 år sedan faktiskt.
Ja.
Vad hände då?
Nej, men jag gick väl ut officiellt och sa att det blev mitt sista år på touren, måste det nog ha varit. Mm.
Kan du måla den bilden? Hur mådde du? Vad gjorde du? Alltså, hur såg situationen ut?
Nej, men jag mådde väl egentligen väldigt bra, för jag hade känt ungefär kanske 6 veckor innan att jag hade spelat en tävling, jag tror det var Hamburg, och förlorat, och normalt sett är man rätt besviken. Men jag var inte besviken, utan då kände jag att nej, det här är någonting fel. Om jag inte är så besviken som jag ska vara, då är det nog en känsla som gör att det är faktiskt dags att sluta. Segrarna var inte lika sköna och förlusterna framförallt som inte sved. Så att jag kände mig mentalt klar, och genom att jag hade gått så pass länge. Vad ska man säga? Jag var 36, det var väldigt ovanligt. Nu är det ju tvärtom, nu är det många som är över 30 plus. Men då var det ovanligt, så att jag hade ju haft liksom 2-3 år där folk hade frågat, ja, när ska du sluta, när ska du sluta? Och där och då kände jag att nej, men nu är jag nöjd och nästan sugen på att göra någonting annat. Och istället för att hålla det hemligt så tyckte jag det var skönt att officiellt bara gå ut och säga, jag spelar färdigt det här året.
Men om man vänder på det då, varför höll du längre än alla andra? Jag menar, det låter, alltså, min gissning är ju att du hade optimerat ditt liv verkligen, det kanske alla gör. Alltså, du hade mer i familjen, du var farsa sedan några år tillbaka.
Ja, men jag tror väl alla har väl den målsättningen i alla fall. Jag tror jag hade förmånen av att vara lite late bloomer. Och jag reste ju inte runt på det sättet som junior, utan jag var ju först 18 eller 19 nästan när jag började åka utomlands och tävla. Jag hade inte tävlat på internationell mark tidigare. Så
låna ihop pengar med
farsans hjälp. Ja, men faktiskt. Och nej, men så på det sättet blev det väl att jag var sugen. Det var mycket jag inte hade sett när jag var 25. Och samtidigt, så självklart är ju det viktigaste är ju att resultaten är där. Jag var fortfarande uppe på den nivån där jag kände att jag kunde kriga om Grand Slam-titlar i dubbel och vara bland de bästa där. Och jag fortfarande låg på en bra nivå i singeln, som gjorde att jag hela tiden kände att jag kunde gå hela vägen ibland. Så det gjorde väl att min karriär kanske höll sig längre än många andra. Men sen tror jag också att jag hade en målsättning på att alltid försöka träna lite mer. Och höll mig skadefri, och det kan väl vara lite av framgången i det.
Mm. Ser du dig, eller liksom så här, när du tittar tillbaka på det, är du en talang eller en träningsprodukt?
På min tid så var ju träningsprodukt någonting fult. Och jag skulle nog säga att jag måste ha en viss typ av talang, annars hade jag nog aldrig nått de framgångarna. Men jag var mer av en träningsprodukt som tog vara på den talangen jag också hade.
Mm.
Och det är jag väldigt stolt över. Och jag tror ofta ser man ju de här stora, stora talangerna har inte riktigt den drivkraften för att de har det väldigt enkelt för sig. Så jag tror du behöver ha kombon, och i mitt fall så var jag väldigt glad över att jag hade den här träningsviljan till att vilja nå så högt jag kunde.
Mm. Sen tänker jag mig, alltså, eller nu kanske jag läser in för mycket, men du har ju pratat tidigare om hur jävla sent utvecklad du var. Liksom, hade du ens hår på pungen när du var 15?
Nej, det hade jag förmodligen inte.
Nej.
Utan men, det var,
för det kom sent för
ja,
dig?
Liksom. Ja, men jag var väldigt sen. Som sagt, jag var ju 17 och ett halvt typ när jag började växa och komma ikapp jämnåriga, och det var ju också först då jag kunde börja utmana lite mer, för att de var ju fysiskt starkare, och det är klart att då är det ju mycket tuffare att stå på andra sidan nätet mot de som kan slå lite hårdare och även försvara sig bättre för att de har mer styrka och framförallt att de är längre.
Så på sätt och vis, så det för du var ju tvungen att vara bättre. Det är väl lite som, alltså man blir ju bättre tennisspelare märker jag ifall jag spelar mot någon som är bättre. Och ja. Du fick hela tiden göra det.
Ja, men det gör man ju oftast. Och där är ju också en sån här rolig grej.
Förlåt, nu kanske jag var taskig mot dig, för du var ju bäst i Småland typ.
Ja, men det är självklart. Jag var bäst i Småland och vann mycket på hemmaplan och jag var uppe topp 8, 9, 10, men jag var ju inte den som dominerade. Så det är väl ändå en bra fråga tycker jag, framförallt just i det här att idag är det ju så att det är många föräldrar som lever sina egna drömmar genom barnens idrott, inte bara tennis, men framförallt ser jag det inom tennis. Och där är det ju väldigt roligt just i att de säger att de behöver ha bättre träning. Ja, mina barn, då är det liksom mitt barn, det är för dålig träning, behöver bättre träning, mer träning. Men oftast är det ju så att ja, men Stefan Edberg använde mig som hittingpartner när jag var 17. Alltså det var ju gigantiska nivåskillnader. Men han maximerade träningen med någon som var mycket sämre genom att försöka slå mig 6-0, 6-0, 6-0 när vi spelade matchspel. Det var ju så han maximerade den träningen. Och i hans fall som då var världsetta så han spelade ju bara med de som var sämre.
Mm.
Det fanns ju inte någon uppåtträning för han var bäst.
Ja, det är svårt, ja. Mm.
Så jag tycker det är intressant, och oftast är det ju kanske föräldrar som inte har spelat tennis som har de här kommentarerna. Så att, jag tror du behöver lära dig att spela mot de som är bättre, för det hjälper dig såklart att komma upp i ett högre tempo, men du behöver också lära dig till att spela och hantera de som är sämre och på något sätt få en kvalitet i din träning.
Mm. När man har givit någonting då lejonparten av sitt liv som du hade gjort. Du hade liksom varit på vägarna i 18 år så att säga. Och sen så är det, hur är situationen? Alltså är det någon slags presskonferens där du berättar att du ska lägga av?
Ja, det blev en presskonferens under Wimbledon tror jag gjorde det, va?
Ja.
Det känns som att det är dags. Jag är väldigt nöjd och känner att jag har gjort mitt och vill tillbringa tid med familjen hemma nu och jag känner mig jättenöjd verkligen.
Så precis innan tävlingen startade så gick jag ut och gjorde en presskonferens med att jag gör mitt sista år.
Mm. Hur kändes det då i dig? Minns du?
Där och då kändes det väldigt skönt. Mm. Framförallt till att berätta något som ändå jag redan vet. Och jag spelade ju dubbel med en kille från Zimbabwe som heter Kevin Ulliet, och jag ville ju inte bara sluta där och då, just för jag hade committat för hela året och då håller jag mig till det. Så nej, jag skulle säga det bara var väldigt skönt, för att det var så många som frågade ändå. Och sen blev det blev också väldigt skönt och positivt genom att varje tävling jag kom till så är det ju människor som jobbar volontärt och ställer upp som man har lärt känna i nästan 20 år. Och det var också rätt skönt att få kunna säga hej då på något sätt lite. Sen kanske man visste man ju inte att man skulle komma tillbaka kanske på något sätt.
Just det blev din farewell tour så att säga. Det har varit.
Ja.
Mm. Oj, var det där din axel?
Det var min axel.
Oh, jävlar. du måste också förstå att jag är nu börjar jag intressera mig för sport. Fast det är tack vare barnen. Länge så, jag hade ett motto som var livet är för kort för sport. Inte att utöva men att titta på. Så att jag, min kunskapsnivå är jävligt basal. Med det sagt så här. Du gav det ändå liksom, du gav det ändå 18 år. Går det att säga något om huruvida det var värt det?
Ja, det var värt allt. Jag skulle ju självklart kunna göra om det. Och hade man haft en andra serv och kunna gjort vissa saker lite annorlunda. Inte att jag ångrar, utan jag hade inte den erfarenheten att kunna veta bättre. För jag trodde jag maximerade allting. Men jag hade ju lärt mig nu, och den erfarenheten man har, så hade jag ju självklart kunnat gjort saker bättre på vägen.
Kosten. Träningen.
Träning, återhämtning. Ja, men det går ju resa mycket bättre idag jämfört med vad man gjorde när man ska gå till Australien till exempel. Då var det ju 35 timmar innan man var framme. Och nu är det hur smidigt som helst.
Okay.
Så ja, men framförallt kvaliteten i träningen och allt runt omkring. Det har ju varit superhäftigt. Men också en erfarenhet hur man ska tänka mentalt. Ibland gick man in i bubblan av att man tyckte att man var värdelös för att man hade förlorat en massa matcher och trampade ner sig. Och då fick man ju jobba ännu hårdare för att få upp självförtroendet igen. Och jag har också haft en dålig självkänsla som gjort att jag kanske fått kämpa lite extra ibland med mig själv. Mm. Så att det där tror jag väl också jag hade kunnat lära mig mycket av den resan jag har gjort.
Okej, okay. Alltså att om du hade haft de erfarenheterna tidigare så kanske det hade gått ännu bättre.
Det vet man ju aldrig, men det känns ju som att jag hade kunnat hantera saker mycket bättre. Framförallt kanske pressen när jag hade min bästa ranking och hur jag skulle hantera det. Jag trodde jag gjorde rätt, men gjorde väl rätt många fel nu i efterhand. Men
det var en annan tid också, tänker jag.
Alltså, det var det ju. Ja. Mm. Det fanns ju inte sociala medier. så det är bara där är det ju stor skillnad. Sen självklart, jag har missat många vänners bröllop och svensexer och födelsedagsfirande och sånt. Men samtidigt, jag har fått mycket annat. Jag har fått väldigt många vänner runt om i världen som jag fortfarande har väldigt bra kontakt med.
Mm. Men du, ja precis. Och det där, för det är ju det liksom, alltså, okej, men det kanske är den dummaste fråga du har fått ifall det var värt det på något sätt. Men jag tänker just i ljuset av alla jävla uppoffringar som du ändå gör. Jag menar, du hänger ju upp ditt liv då på, du berättade någonstans att du hade liksom, ja men du hade två semestrar på 18 år.
Ja, samtidigt har man ju fått så mycket annat. Och jag tror som person så har jag växt enormt mycket. Då har jag tennisen att tacka jättemycket verkligen med tanke på kanske var den då som satt längst bak i klassen, lite försynt, blyg och som sagt dålig självkänsla, så är jag en annan person idag. Så att jag tror jag har en enorm tacksamhet till den resan jag har fått göra och också all bra ledarskap som jag har haft runt omkring mig med bra tränare och mentala rådgivare till bra personer runt omkring som bra vänner som har hjälpt mig väldigt mycket.
Mm. Okej. Okay. Ja, men om vi har liksom de här uppoffringarna i ena vågskålen då, och sen så har du dina erfarenheter och det där, men liksom, alltså när du berättar om de här åren, det känns ju inte som att det du minns är liksom, det är inte njutningen du tittar tillbaka på. Oj, vad härligt det var att vinna. Jag menar, en intressant parallell är så här, jag frågade Therese Alshammar kring något lopp så här. När hon då slår i fingertopparna i plattan liksom och tiden är över så här, så frågade jag henne hur länge hon var glad efter den där VM-pokalen eller vad det var. Om jag ställer samma fråga till dig, liksom, när du liksom hade tagit en titel, minns du hur länge satt den känslan i?
Ja, men den kunde sitta kvar en liten stund i alla fall. Men det var ju också lite beroende på vad som skulle hända veckan efter. Ibland var det ju bara packa hem och packa grejerna och sen dra till flygplatsen. Och det är klart, då blev det ju inte. Då försvinner ju den själva segersötman lite. Men sen ibland kunde man kanske ha spelat färdigt kanske en US Open om man vet om man har en vecka ledigt eller någonting. Ja, det är klart, då kunde man gå ut och ta en middag. Och då njuter man ju såklart hela den kvällen också. Mm. Men jag tror man njöt alldeles för lite jämfört med vad man kanske borde göra.
Så det är max liksom rekordet då är en kväll i princip i njutning?
I stort sett, ja. Ja, för sen är det liksom en ny vecka och sen börjar man om och nya förberedelser inför ny tävling och ja, då släpper man den biten.
Men å andra sidan så kanske inte, jag menar, det går väl, alltså om du hade varit så här, ja men jag har tagit en titel, varför skulle jag, alltså det blir ju också fel om du skulle luta dig tillbaka bara för att du har fått mer än pokal hem.
Ja, nej men precis. Nej, men då vill man ju bara ha mer. För det är ju ändå en speciell känsla att lyckas och ta sig hela vägen till att vinna en tävling. Och sen är det ju då rankingmål, så det är klart att hela tiden strävar man ju efter att bli ännu bättre på rankingen, både singel och dubbel. Och även om jag då nådde maximalt i dubbel så blev det ändå på något sätt att, ja, men då ville man börja räkna antal titlar, och jag hade ju Anders Järryd som jag såg upp till väldigt mycket och försökte jaga hans rekord oftast då. Så att ja, men man på något sätt hittade hela tiden nya mål till att försöka ta nästa steg.
Var det viktigt att du skulle ha mål?
Jag tror det var viktigt att ha delmål hela tiden för att på något sätt inspirera sig själv till att gå ut och kanske träna och nöta de här slagen varje dag. Det är klart att det är precis som ett vanligt jobb, det är inte alla dagar som är roliga, och då måste man göra kanske, måste man ha lite av de målen för att, och kanske inte ha bara ett långsiktigt mål, för det är för långt fram. Man behöver ha någonting som är lite kortare och närmare så att man känner liksom att man kan jaga det.
Men jag tänker mig, du, i din telefonbok, hur många gamla proffsidrottare är det i den där telefonen?
Ja, det är en bra fråga.
Är det ett par hundra i alla fall?
Ja, men det är det säkert.
Ja. Hur många av dem mådde piss när de lag?
Jag tror väl de flesta egentligen mår rätt bra, men jag tror väl de som fick avsluta sin karriär kanske på grund av skada, tror jag kanske hade lite, kanske inte ångest, men en sorg just i att de fick inte bestämma sitt öde själva, utan de hann inte förbereda sig heller. Jag var ju nästan, jag hade ju förberett mitt avslut i 2 år i stort sett, för att det var första gången 2 år innan som jag fick en känsla av att, ja, jag vann inga matcher och så här kan jag inte hålla på. Ja, men om jag inte vinner matcher längre, då kanske det är dags att sluta. Men så för min del så hade jag en lång planering. Jag tror de som bara helt plötsligt märkte att det kom den här olyckliga skadan och sen visade sig att det går inte komma tillbaka. Ja, då kan jag förstå att det är en tomhet. Så det är klart att det finns rätt många som var i den fasen i alla fall. Men sen säkert har hittat en väg ur och accepterat och liksom hittat nya mål inom livet.
Men okej, okay. Och du hade liksom krattat manegen för dig själv lite. Du hade dragit igång något liksom tidningsprojekt och du visste att du skulle jobba med Stockholm Open, eller hur såg det ut?
Ja, men jag hade väl på något sätt byggt upp en relation med PR Event som de hette på den tiden, som drev Båsta. Och sen då när jag hoppade in första året, så fick vi en öppning till att ta över Stockholm Open också. Det visste vi ju inte. Så det är klart att jag hade jobbat väldigt nära dem under tiden jag var där och spelade och gjorde mycket extra grejer för att både för att jag tycker det är kul, men också för att jag såg en möjlighet att det här är någonting som jag gillar och skulle gärna vilja göra, att liksom, på något sätt gå tillbaka till en tennistävling fast vara på andra sidan.
Även om du hade de här giggen på gång så här, blev du inte lite vilsen ändå? Jag menar, det måste ha varit ett väldigt stort liksom skifte i hur du levde. Jag menar, efter att ha rest i en resväska, levt i en resväska, det var svårt att säga, i 18 år liksom. Och sen plötsligt ta ett hem igen typ.
Bara ja, men samtidigt så jag såg fram emot det så mycket. Alltså, jag tror, precis som du säger, fotboll, hockey så här, men som är lagsporten, men du har ändå ett hem. Och sen har du dina matcher. Beroende på vad du är, du utomlands, så har du kanske spelat 2-3 gånger i veckan, men du kommer nästan alltid tillbaka till ditt hem. I mitt fall var det tvärtom. Jag var ju ute och reste 35-37 veckor beroende på med Davis Cup-veckorna. Så för mig var det ju bara en fröjd att äntligen få bara vara hemma. Slippa resandet, slippa flygplatser, slippa att gå ut på restaurang, alltså bara käka hemma. Sitta i ett par mysbyxor. Det var ju någonting man längtade efter. Så jag tror genom att man reser så mycket och så intensivt, ibland 5, 6, 7 veckor på raken i USA innan man kommer hem igen, så, Så därav tror jag att det var så stor skillnad att man var så nöjd med att man bara fick inte ha ett reseschema framför sig.
Men jag menar, hur länge var Petra med dig liksom, under din spelarkarriär?
Det blev väl nästan 10 år då,
okay.
Ungefär. Mm. Så hon började ju resa i stort sett direkt efter vi hade träffats. Så jag sänkte väl hennes karriär lite genom att jag bad henne avsluta sitt jobb här hemma för att kunna resa med och på något sätt vara lite projektledare runt mitt team som jag hade då och som reste med mig.
Och liksom, det måste ha varit ganska speciellt. Jag menar, ni blev också föräldrar när du fortfarande var ute på vägarna.
Ja.
Så att första 5 åren av hans liv typ, ja. Så, eller?
Ja. Ja, Max reste ju med i hans första 5 år faktiskt, så att nej, det blev ju, även det blev ju på något sätt en vardag. Vi hade frukost tillsammans, jag drog iväg och tränade och kom tillbaka kanske senare eftermiddag. Och sen hade man lite tid över till att leka med lite karspila och kanske till och med göra en halv dag ledigt när han blev lite större. Att ta sig på något tivoli eller någonting. Så att, det blev ju en vardag fast vi bodde på ett hotellrum då.
Mm. Och, förlåt om jag uppehåller mig mycket vid det här, men jag tänker ändå att det är ju speciellt med er idrottsmän att man liksom, man är, som jag tänker mig att ditt liv var när du var liksom i din prime, så är det ju liksom vart du än kommer så finns det människor som tar hand om dig, som vill att du ska skriva autografer, som vill ha bilder med dig, som berättar vad du ska vara och liksom när och så vidare. I viss mån också din fru då, antar jag, som håller koll på det. Men sen då, när karriären slutar, då finns ju inte det där längre.
Nej.
Eller vissa grejer kanske finns fortfarande. Men vad fan den omställningen då? Att du har ju liksom levt i en snitslad bana.
Ja, nej men det är ju en bana som man har lärt sig leva efter. Och sen helt plötsligt blir det ju en ny snitslad bana på något sätt som man måste lära sig. Så det är klart att det var annorlunda. Det var både skönt och annorlunda och ibland lite, vad ska man säga, en osäkerhet såklart. Jag kom väl också in i en liten period när man flyttade hem och man lär ju känna, barnen kom igång med sin idrott och så lär man ju känna föräldrar som blir vänner och och då märkte man ju också liksom på något sätt, fasen, alla är så sjukt duktiga. Bra jobb och först på att svara när det gäller om de ska kunna vara ledare under en fotbollsträning och sen hem på en middag, då stod de och lagade maten och jag hade bott på restaurang i stort sett i 20 år så att ja, men då kunde man ju känna sig rätt underlägsen mot många av de nya vännerna man hade lärt sig att de var händiga, de var duktiga med jobb och samtidigt var de kunde de fixa en grym middag också och det var inget av det jag kunde egentligen så att där fick man ju börja om på något sätt.
Och sen alla referenser tänker jag som du har missat, hela jävla chillinggänget som de skrattar åt och så fattar du ingenting.
Nej, jag har ju missat väldigt mycket av just själva
populärkultur.
Ja, men alltså det som har varit populärt här hemma, det har man ju inte hängt med alls. Så där kunde jag väl ha en period och då var ju många av dem som, jag kunde ju säga det till dem just att jag tycker det är skitjobbigt. Men de var ju mer så här, men det spelar ingen roll hur bra jobb vi har haft. Vi har aldrig vetat, vi har aldrig varit nummer 1 eller vi har aldrig varit nummer 4. Alltså du har ju det på print, du måste förstå liksom vilken karriär du har gjort.
Mm.
Men samtidigt så har man ju många år därefter förhoppningsvis ju som man också ändå vill känna sig vad ska man säga, duktig i alla fall.
Ja.
Så att jag tyckte den övergången var lite svår mentalt när man väl hade kommit hem till Sverige.
Ja, för jag tänker mig också, och det är väl kanske, jag menar nu beskriver du dig ju ofta som en blyg person, men jag tänker mig ändå just det där att konstig jämförelse kanske, men jag satt på någon restaurang typ 2001 när Zlatan kom in, och det här är i New York så ingen vet vem man är, men det är någonting bara med hur rummet liksom anpassar sig efter hans närvaro. Och jag tänker mig, den där närvaron har du också haft för att du var liksom bäst i rummet ofta liksom, och fick massa uppmärksamhet, och helt plötsligt så är du en fördetting då,
ja.
Förlåt att jag säger det, men
Jo, men det var man ju. Och där tror jag väl det var skönt just genom att jag själv fick bestämma mitt avslut på något sätt. Så att jag har ju aldrig haft ångest eller längtat tillbaka på något sätt. Sen självklart, det hade varit supercoolt att stå på en center court i New York när det är 25 000, kvällsmatch. Blir liksom inte bättre. Mm. Men så vet jag ju också vad som krävs för att kunna stå där. Och då vet man ju att nej, allt det arbetet har jag gjort. Då är jag hellre där och titta på de som ska spela istället.
Nu var det flera år sedan, men jag tittade på allt jag hittade i min Apple TV med dig, och det var inte så jävla mycket ska sägas. Och då fanns det två program. Det ena var Vem kan slå Anja och
Foppa.
Tack. Och det andra var Hemma och Strömstedts.
Just det.
Och där är det liksom någon slags husesyns, fan vad jag störde mig på att de låtsades sova och se för övrigt. Det var så jävla störigt. Man ser ju att det är dagsljus utanför när ni gör de synkarna. De orkade ju inte ens stanna kvar tills det blev mörkt. Fy fan vad fuskigt.
Ja, men han är ju gnagare.
Ja, jag förstår att han inte ville sova där.
Du hänger med Djurgården, eller hörde jag här innan?
Ja, det gör jag. Ja. Och min son höll på Djurgården. Han har snackat om att byta, för han har köpt aktier i AIK.
Jaha, jag trodde han skulle säga Hammarby. Det hade varit bättre.
Ja, nej, det kommer nog inte bli. Det gör ingenting. Men vi ska prata lite om hans andra klubbar alldeles strax. Nej, men då, när det går husesyn, då har ju du alla dina, liksom, vad heter det?
Priser.
Ja. Uppe.
Ja.
Sitter de där fortfarande?
Ja, men det gör de. Och de var ju inte uppe... Ja, de har ju nästan aldrig varit uppe. De har ju varit i låde. Mm. Och sen flyttade vi till Saltsjöbaden, och så var de fortfarande i låde, och sen bytte vi hus. Och då var det på något sätt, det var redan en bokhylla där på den våningen. Så att men då kändes det bara liksom, fan, sen ska de bara ligga där och skräpa de här lådorna nu som de har gjort i så många år. Så att då blir det, tyckte jag, och Petra tyckte också det, liksom att plocka fram några som har betytt väldigt mycket. Mm. Så nu står de där. Och det är ju faktiskt rätt roligt. Man är ju dålig fortfarande på att titta tillbaka till vad man kanske har varit med om. Men de finns där i alla fall, så att jag ser ju dem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Igår, för att du skulle komma hit, så tittade jag på några tjejer i, som spelar någon grej i Rom just
ja,
nu.
Stämmer.
Skrivande stund. Hade du spöat dem?
Yeah.
97, du 97 mot tjejerna idag?
Ja, absolut.
Du hade slagit dem?
Ja.
Killarna då?
Men det är också, jag ska säga det är taskigt att jämföra tjejerna och killarna.
Ja, jag förstår det.
Så ska med, för att vi är ju fysiskt starkare. Så att,
det bara känns som det har hänt så jävla mycket på de här 20 åren.
Ja, men det har det. Det har hänt mycket genom att alla kan slå bollen mycket hårdare. Men sen är det fortfarande mycket kanske som... Vad ska man säga, den taktiska biten. Ja, då kanske inte alla är uppe på samma nivå som det var för 20 år sedan.
Okej. Okay.
Utan då, det är också en anledning varför kanske Nadal, Federer, Djokovic, Murray och några där har varit med så länge. För att de har kunnat anpassa sig till tempot och röra sig lika bra. Men de har en kunskap taktiskt som många brister.
Mm.
Det skulle jag vilja säga är den stora skillnaden.
Så att,
men tennis, jag har inte en chans mot dagens spelare. Det är syrgas efter tre hörn.
Ah, okay.
Och det är ju rätt häftigt, för att när man var aktiv så tänkte man inte på det, och sen nu när man spelar en timma för skojs skull så märker man ju hur fysiskt krävande tennis är. Mm. Just genom att det är max sprint till bollen under bollduellen. Och sen självklart har du lite vila emellan. Men sen är det max sprint igen.
Mm.
Så att man förstod ju hur pass bra tränad man var på den tiden. Det blir ju lättare med paddel genom att jag inte behöver vara fysiskt lika bra form. För man behöver inte röra sig, det är mindre bana. Tennisen är ju mer krävande, och också då lättare när man är uppe 50+. Till att kanske dra en baksida eller åka på någon gubbvad eller någonting. Så att du ökar ju skaderisken lite när man inte underhåller sig själv. Och där är jag väldigt dålig.
Nu var det några år sedan, men jag hade någon sån liten tennis... Jag gick ett tag och spelade någonting med i veckan på... vad fan heter den? Janne Lundqvist.
Ja.
Och det var ju mäktigt, för att man liksom... Man träffade Björn Borg där.
Ja.
Precis.
Han var ju där rätt ofta.
Ja, är han det fortfarande?
Jag tror inte han spelar lika mycket längre faktiskt. Jag tror han kom till ett läge där han underhöll det. För att han hade ett skönt gäng att spela med. Men sen, nu känns det som att han inte spelar väldigt mycket, någonting alls knappt.
Har du hunnit spela mot honom?
Jag fick en möjlighet. Vi var och spelade en Pro-Am-tävling innan US Open uppe ovanför New York. Och han var där och skulle spela också. Och då hade jag lärt känna honom lite i alla fall. Men han är ju vår kung. Han är en rockstar verkligen för oss alla. Men då kände jag att då hade jag modet att gå fram och bara säga: finns det möjligt, kan vi bara stå och slå 15 minuter? För jag hade fått möta så pass många bra spelare i matcher eller kunna träna med. Men jag hade aldrig liksom haft en möjlighet att få slå några slag med honom. För mig var det liksom, Ja, men det var bucket list liksom. Det var pricken över it över de man har mött och tävlat mot under min karriär. Så att det var en fantastisk känsla att få spela med.
Ni räknade inte poäng eller?
Vi räknade inte poäng.
Okej. Okay. Hur hade det gått om ni hade gjort det?
Nej, men då hade jag ju klart vunnit, för att då, jag var ju fortfarande aktiv och han hade ju slutat väldigt långt tillbaka, och det blir ju stor skillnad då.
Du, vi byter ämne lite grann då, och kanske finns det lyssnare som också har barn som elitsatsar på sin idrott, men min son är 14. Men innan jag ställer frågan om honom, så här, hur såg ditt liv ut när du var 14? Hur viktig var tennisen?
Ja, den var väldigt viktig, för att det var egentligen nästan där och då som jag bestämde mig att det bara skulle bli tennis. Mm. Då hade man ju förmånen av att fotboll och ishockey var, vad ska man säga, en var vintersport och en var sommarsport, mer eller mindre. Idag är det ju inte så, det har ju ändrat sig väldigt mycket i året runt. Och så i mitt fall så hade jag ju möjlighet att köra alla tre sporterna samtidigt. Men runt 14-15 så tog jag beslutet av att det bara skulle bli tennis. Så då blev det ju väldigt, väldigt viktigt.
Mm. För att det där, det sägs ju ganska ofta om barn idag. Och jag har ju liksom, jag har ju tänkt det också, att fan vad det hade varit. Alltså om jag tittar på Love då, min son, så har jag tänkt så här, men herregud, han skulle kunna bli en skitbra, liksom, det skulle... Alltså kampsport skulle funka för honom, boxning skulle funka för honom, brottning skulle funka för honom, liksom amerikansk fotboll. Men de tränar ju 6 dagar i veckan och har så gjort i flera års tid nu. Liksom. Det blev ganska allvarligt, ganska tidigt. Liksom. Och ja. Vad tänker du om den utvecklingen? Är det enkom positivt?
Det är väl både på gott och ont, skulle jag väl säga. Jag tror att kunna ha kvalitet på så många träningspass som många kör idag från redan vid 10 års ålder. Jag tror det är väldigt svårt. Jag tror... bara om jag säger tennisen som jag kan lite då, så kan man höra ibland att folk säger att mitt barn har 10, 12, 14 timmar i veckan, men det räcker inte, han behöver mer. Vem säger det egentligen? Om man säger. Och då är det så här att när man ser de träningspassen så ser man ju att barnet orkar ju inte hålla fokus och koncentration under de här timmarna. Och då är ju kvantitet helt meningslöst. Mm. För du måste ha kvalitet. Och där lärde jag mig jättemycket. Jag har gjort de misstagen själv. Jag har fuskat runt Växjösjön eller inte tagit i kanske på några pass och sen avslutat starkt för att man skulle visa tränarna att man orkade. Och Stefan Edberg var ett otroligt föredöme för mig genom att jag då fick träna med honom, och hur noggrann han var i allting. Att det var liksom, så fort vi klev in på banan, då var det liksom full fokus. Och sen fram tills sista bollen slagen på träningspasset. Och det hade inte jag innan. Och det lärde man ju sig enormt mycket, att då är det bättre att korta ner träningspassen så att du orkar ha kvalitet. Mm. Så jag förstår att man behöver mer träning. Men det måste också vara på en nivå där du ser att de klarar av att ha kvalitet.
Men vad tänker du liksom om det här då? För att om man tittar på fotbollen, som väl är största sporten globalt sett, så är det ju, jag menar, nu har jag precis smält ett par säsonger av All or Nothing. Har du sett dem?
Nej.
Otroliga tv-serier. Finns på, det behöver jag inte berätta, de har inte betalt mig för det. Men All or Nothing heter den i alla fall.
Ja, då ska jag in och kolla.
Och då följer man ett lag väldigt, väldigt nära. Och det är helt sjukt att de har fått vara med och filma Arteta i så intima situationer. Liksom.
Ja.
Arsenals tränare. Men hur som helst, där är det ju... alla de här storklubbarna har ju akademier nu, och det har ju Stockholmsklubbarna också. Det finns säkert över hela landet. Men där man då elitsatsar från, vadå, 10-11 bast någonting.
Ja.
Är det likadant i tennisen?
Ja, det är det. Mm. Det är ju det. Och det är klart att man får inte glömma heller då att jag kanske totalt sett på en vecka så tränade jag ju väldigt, väldigt mycket. Eftersom det var fotboll, hockey som var träningspass.
Visst.
Mm. Och nu kanske det då är bara en sport för många. Så totalen är kanske detsamma. Men jag gillar ju... Ibland kan jag tycka... Jag har ju också haft... min son har spelat fotboll och spelade tennis innan också. Och min dotter spelar fotboll nu. Och jag kan ju tycka... Jag vet inte, men... men jag kan tycka träningarna, de ser likadana ut. Och det är också så här, hur inspirerande är det att gå till en fotbollsträning när du ska göra kvadraten och sen så ska du göra det här och sen ska du göra det här. Och så gör du det varje träning.
Mm.
Och där tycker jag ju, vi har samma inom tennisen ibland, att man gör samma hela tiden. Men det är ju så mycket olika grejer som du behöver vara bra på. Men du, jag älskade, jag var nere, vi hade lite utbyte när vi spelade Madrid-tävlingen och deras storstjärnor kom och kollade tennisen på kvällarna och så var vi och kollade på deras träning på förmiddagen. Och då såg jag liksom när träningen var klar, då stod det två, jag kommer inte ihåg namnen, men det var ju liksom, det var ju sånt stjärnspäckat lag. Jag tror det var typ Beckham och någon som stod och la hörne. Och sen var det ju typ den gamla Ronaldo eller någon som stod in i mitten och antingen tog de ner den på bröstet, sköt direkt eller nickade dem mot mål. Eller, ja, men det var liksom, det var bara avslut.
Mm.
Jag har aldrig sett det knappt på hemmaplan. Och jag har ändå följt, nu kan jag inte, det var ett bra exempel eftersom jag är hammarbyare, de har inte, vi vinner inte så mycket. Så kanske finns en anledning. Men just det här med skotträningen då. Alltså på ungdomssidan där också, så tycker jag det blir liksom väldigt mycket fokus på samma saker istället för, ja, fyspass, spets. Alltså man kan dela upp det.
Mm.
Så det är inte bara att, ja, men anfallarna ska göra det här och mittfältarna ska jobba på det och försvaret ska jobba på det. Så att alla kör samma, för alla är ju olika i ett fotbollslag. Och där tror jag i tennis också, vi fastnar ibland. Jag tror vi skulle dra nytta mycket mer av att utbyta tjänster idrott emellan.
Mm.
För vi har ju faktiskt tappat lite i Sverige. Och det som är mest frustrerande är ju egentligen att Norge, ja, nu är, innan var vi ju storebror och nu är vi lillebror.
Ja.
De har en bättre tennisspelare, de har två fotbollsspelare som man skulle säga kanske bättre.
Ja,
och en som är kanske bäst i världen just nu. Så att, och vi har förlorat i både hockey och fotboll mot dem. Så där känns det som hela deras system, hur de har byggt upp det, att inte vi tar och försöker göra likadant.
Hur gör de då?
Nej, men de har ju sitt vad ska man säga, idrotts hus, höll jag på säga, men där alla idrottarna samlas och tränar och kör med varann. Och jag tror det måste komma till det läget där de har hittat, när man hittar en lösning på det och tar rygg. Det är ju samma inom tennis, Tjeckien, Kroatien, som är mycket, mycket mindre länder. Ja, men det är ju hälften kanske av invånarna av Sverige, och så levererar de tennisspelare, både dam och herr, hela tiden.
Mm.
De har aldrig haft en dipp. Och då blir man ju sådär, liksom, vad är det de gör så bra? Jag tror vi måste på något sätt, man måste ut och kopiera lite och försöka hitta vad andra gör. Det är inte fel, och det var ju så alla gjorde när tennisen var som bäst på 70-, 80-, 90-talet. Alla kom till Sverige och undrade, hur kan det vara möjligt att vi har 19 herrar i Australian Open? Och så hade vi ytterligare några i kvalet. Så man måste åka och ta del, och så tror jag också att alla idrotterna i Sverige kan hjälpa varandra mycket bättre.
Ja, men det ja, precis. Och, men är det där liksom en... för att jag tänker mig, när du och jag växte upp, vi är i princip jämnåriga, du är ett par år äldre. Men jag menar, då kändes det som det var en väldigt folklig grej, liksom, att man höll på med någon sport. Alla gjorde det på något sätt.
Ja.
Och uppenbarligen så, jag menar, samma generation som vi då, så vinner man, eller kommer man trea i fotbolls-VM liksom. Men sen, alltså jag vet inte, är det någonting med så här bredd och spets, är det någonting där? Att man missar liksom att ta hand om de stora talangerna?
Ja, men det är klart att jag tror ju att det har hänt väldigt mycket på den biten genom att det är... Jag kan ju inte förstå, för att det tävlas ju i skolan på betygen, och du ska ha bra betyg och det är prov hela tiden. Men när det kommer till idrott så helt plötsligt får vi inte tävla.
Mm.
Och det är ju hela livet, det är ju inom vilket jobb som helst så är det ju tävling.
Mm.
Och helt plötsligt så är det fult att tävla i Sverige.
Och skolidrotten är väl också min... Alltså
det finns ju ingen idrott i skolan. Det är ju... Jag tror det är en timma i veckan. Så det är klart att det har ju hänt jättemycket där också. Men springa ett 100 meters lopp där du inte får räkna tiden. Jag kan inte riktigt förstå det. Och många inom fotboll, bara för att man har haft barn med fotbollen nu, de är så här, vi är breddklubb, vi är ingen spetsklubb. Mm. Så här, för mig är ju bredd, då har du både spets och sen har du liksom bredden, och sen kanske har du de som bara vill ha lite, som bara vill ha kul, som kanske inte satsar någonting liksom.
Ja, just det. Eller men föräldrarna tycker att man ska röra på sig och det var den här sporten, ja, som verkar minst tråkig.
Ja, 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 men verkligen. Och för mig blir det ju så här, när man tror att man är bara bredd och man ska inte ha satsande, tycker man då, för att det är fult. För det är väldigt mycket det här att det ska vara fult. Och då blir det så där liksom att, ja, men du kommer ju tappa de som kanske är bäst där och då. Och du kommer tappa de som är lite sämre där och då. Mm.
Nej, precis. Och det, jag menar, om man hade tänkt så på din tid, så kanske du inte hade kommit så här långt då, eller?
Nej, det hade jag inte gjort. Mm. Det är ju helt klart. Mm.
Då tänker jag, ja, men är vi överens om det då, att idrotten på något sätt borde få en mer liksom, borde få mer politisk liksom uppmärksamhet generellt i landet?
Ja, jag tror det är en väldigt viktig del. Jag tror definitivt det skulle kunna hjälpa väldigt mycket.
Du, jag är lite nyfiken på en grej som dyker upp här i podden ibland och som jag tänker att du har pratat om och tänkt mycket på, nämligen prestationsbaserad självkänsla, det vill säga, går det piss för dig, ja, då är du piss. Går det bra, ja, då är du värd någonting helt plötsligt. Du var ju medveten om det, tänker jag, redan när du spelade, eller?
Ja, det var jag ju. Nej, jag hade ju den känslan. Mm. Och jag fick ju brottas väldigt mycket med mig själv. I att på något sätt inte kanske sparka ner mig när det gick dåligt. Men ja, man blev ju bättre med åren. Men inledningsvis så tror jag väl att jag hade kunnat göra det mycket bättre. Och skulle tagit kanske hjälp av mental rådgivning mycket tidigare. Men det var ju också en sån grej som var, det var fult. För då var man svag. Mm. Det hette idrottspsykolog, tror jag, på den tiden, och det var också så här lite mer negativt att man behövde en psykolog som skulle hjälpa dig. Idag använder ju alla den, det är ju kanske pricken över i för att kunna göra något maximalt bra. Det är ju samma i arbetslivet, att kunna få verktyg till att maximera din prestation. Mm. Så det kunde jag ha gjort betydligt tidigare än vad jag gjorde.
Mm. Vad gjorde Johan Plate för dig då?
Nej, men vi jobbade ju väldigt mycket på att hitta en identitet i vem jag var som person. Och då självklart handlade det mycket om kanske personen utanför tennisen. Och sen när den blev ganska tydlig på vem jag var, vilket jag kanske hade en liten känsla av, men jag hade kanske inte riktigt förstått allt i hur jag var som person. Så blev ju den bilden väldigt tydlig, och sen jobbade vi ju väldigt mycket på kanske den privata biten, hur jag skulle kanske hantera mig själv bättre och göra saker bättre. Och när jag väl lyckades med det, så blev ju det också ett resultat i att jag kunde hantera mig själv bättre på plan. Mm. Så jag tror väl egentligen, vi självklart gjorde vi grejer just specifikt för tennisen, men jag tror Johans styrka var ju att han hjälpte mig väldigt mycket vid sidan om. Och det genererade sen till att jag också blev hanterade saker bättre på tennisplan.
Går det att säga någonting konkret liksom, hur det faktiskt gick till att nå den där?
Ja, men det var mycket som att handla om kanske delmål i matcherna ibland, att inte ha det var inte bara vinst och förlust som räknades, utan det kunde också vara saker som jag skulle lyckas med under själva matchen. Och sen hur jag kanske skulle hantera pressen på något sätt, genom att jag kunde ha lite verktyg som kunde hjälpa mig att hantera det i vissa situationer. Vad skulle jag göra i de lägena?
Konkretisera.
Ja, men vi jobbade väldigt mycket med att det är ju väldigt lätt hänt när du kanske ska serva för en match och du ska gå ut och det står 6-5 och det enda du tänker är kanske du får inte förlora nu. Men det är ju snarare tvärtom. Du måste tänka tvärtom liksom. Mm. För tänker du så ja, men då kommer du förlora liksom. Så vad ska man säga? Det hela tiden fanns en förberedelse på vad gör jag i det läget? Ja, men då måste jag kanske fokusera blicken på någonting och så här, liksom få bort alla tankarna under de där 90 sekunderna så att jag bara kanske sitter och dricker och någonting och sen så när väl domaren säger time så går jag ut och då där och då helt plötsligt blir det mer att jag bara går ut och kör. Men om jag sitter och bara funderar på saker så att jag behövde ha liksom jag behövde ha de verktygen som gjorde att jag liksom kopplade bort vissa saker och kanske innan matcher hur jag kunde förbereda mig så att mitt fokus skulle vara på topp liksom. Mm. Ja, men du kan veta musik, ja men det gillade jag liksom. Ja, men då kanske jag har lite musik och då ser ju också alla, vi har ju ett och samma omklädningsrum så att då ser ju alla andra att ja, men nu går han in i bubblan och förbereder sig, då går man inte att snacka med honom.
Gissning, jag gissar Dire Straits.
Nej, det var ju inte det. Jag var ju lite mer techno, disco och lite sånt där. Ja. Mm. Nej men så mycket de bitarna och hur jag kunde förbereda mig dag för dag egentligen. Vad som skulle ske när jag kom till tennisen eller kom hem från tennisen. Och, så att det blev lite mer uppdelat i att, än att jag bara kom dit och tog det på uppstuds. Mm.
Sen jävla öppningsfråga egentligen. Men jag funderade på det här med hur dina dagar ser ut. Du verkar ju ha väldigt mycket på ditt bord. Vad gör du under en normal vecka? Kanske inte finns några normala veckor.
Nej, det är väl knappt någon normal vecka. Men det har ju blivit så. Jag försöker vara... Det är ju många bollar i luften genom att jag tycker att det är också roligt att göra de här grejerna. Så att jag är tränare för Miriam Björklund och försöker vara med henne ibland. Men hon är också en situation där hon har ju mer kostnader än inkomster. Så att det är också tufft att ha med sig en tränare och täcka hotellrum och allting. Så i dagsläget har det inte blivit så mycket resa. Men jag följer ju hennes tävlingsschema och hennes matcher så mycket jag kan. Och sen har jag ett uppdrag i Dubai som jag jobbar med en tävling som heter World Paddle League. Där jag hjälper dem med att få in ett bra startfält och signa spelare. Och även lite andra grejer runt omkring. Men då är jag ju konsult. Och sen är jag förbundskapten i paddel. Mm. Så... jobbar med herrlandslaget där och vi har ett mästerskap till höst. Så att jag åker runt och kollar på våra svenska tävlingar och tittar på vilka som är aktuella för att bli uttagna. Sen driver jag en stiftelse med Måns Zelmerlöw som heter Zelmerlöw Björkman Foundation. Det firar 10 år i år. Vi har byggt upp en skola i Kenya i stort sett. Med hjälp av en fantastisk maratonlöpare som heter Isaac som äger marken och var den som startade liksom det hela med en annan organisation. Och sen har vi kommit in och vad är den stora bidragsgivaren till att ett internat för 150 tjejer som inte kan bo hemma för de blir utsatta antingen med våld eller sexuellt och alla de här ungdomarna kommer då från slumområden utan el och vatten så det är de som inte har råd att gå till skolan så att det har varit en fantastisk resa som vi har lyckats göra väldigt mycket med som bara mycket just för att man kände att vi gjorde väldigt mycket bra grejer på tennistouren varje vecka är vi med och stöttar någonting men man fick inte den här uppföljningen och det var det som både Måns och jag drevs av att det vore kul att se om man kan ha koll på att pengarna verkligen går dit de ska och man kan också visa de som är med och hjälper och stöttar oss att nu har det också blivit det här internatet eller lilla sjukhuset eller tandläkarvården eller byggt en brunn och ja, men vi har hunnit med så mycket så att jag tror just den biten är väldigt rolig. Och det är väl mer för också för att man känner att man har kommit från förhållanden där allt inte har varit självklart. Och då är man också väldigt tacksam för vad man är idag. Och då tycker jag det är kul att ge.
Säger du mellan raderna att du kommer från ett fattigt hem?
Jag kommer inte från ett fattigt hem. Men det är klart att det var husvagnssemester och det var pappa hade 3 jobb. Han var brevbärare. Sen var han trummis i sitt band och åkte runt och körde dansbandsmusik. Och sen var han hockeydomare. Så det är klart då min mamma var dagisfröken. Så det var inte så att det var enkelt att bara ta sig ut och satsa som tennisspelare. Mm. Men jag tror väl alla de enkla förhållandena, jag skulle säga fattigt kanske är fel ord, men enkla förhållandena också har hjälpt en på vägen, tror jag.
Mm. Har du syskon?
Jag har en lilla syster.
Okej, okay. Vad blev det av henne?
Lilla syster, men ja, hon är 3 år yngre.
Okej, okay. Vad blev det av henne?
Hon bor i Båstad, jobbar på ett ställe där nere, träffade en kille från Laholm och vi spenderade mycket sommar där nere, så att det blev väl naturligt att, både att hon träffade någon där i krokarna och sen även att mina föräldrar bor där nu då.
Okej, okay. Jag förstår.
Och jag har säkert glömt någonting. Ja,
det har du.
Ja, jag kommenterar tennis på Discovery. Finns säkert någonting mer som jag bara helt plötsligt glömmer här nu. Men jag kan väl säga att det har varit otroligt lärorikt. Men sen ibland kan jag väl också känna att jag har lite för många projekt igång. Mm. Genom att det hade varit kul att ha en eller två projekt. Som man, men ibland kan man hamna lite på minus och ligga lite efter.
Det var svårt att få dygnets timmar att räcka till.
Ja, men lite så. Mm. För ibland är alla grejerna superviktiga och det händer väldigt mycket och då ska man hinna med allihopa samtidigt. Och sen ibland kan det vara lite lugnare period.
Du glömde ju det som verkar glassigast av allt. Du har något gig på Maldiverna, tror jag.
Ja, jag är ambassadör på på en resort som heter Soneva Resorts faktiskt. Så att, ja, det stämmer. Mm. Så jag är lite tennistränare där för deras gäster, så att det är en fantastisk möjlighet och det visste man ju inte heller att tennisen skulle ge dig dem vad ska man säga, jobberbjudanden, så nej, det är härligt. Det är, hon är de är 2 delägare, det är ett par, så att hon är svensk, så det är också väldigt roligt att det finns den svenska anknytningen.
Mm. Men du, padel, hur mycket tar det liksom, alltså jag menar själva entreprenörskapet, du äger massa hallar?
Ja, jag är ju en av delägarna i PDL United numera, och det var man ju väldigt engagerad i innan. Nu i med hopslagningen så är vi ju ett större kontor, så att det har ju blivit mer att det sköts på den på kontoret egentligen. Så att jag har inte någon roll i det längre, utan nu är man mer en passiv delägare. Och sen får jag mycket förfrågningar och det försöker jag då förmedla till dem på kontoret.
Mm, okej. Okay. Men marknaden snackades det om för något år sedan eller två att den var liksom mättad och ni stängde väl 15 hallar förra året?
Ja, vi har stängt några fler.
Okej. Okay. Men går det bra, fortfarande bra för företaget?
Jag tror det är en ganska tuff tid fortfarande genom att vad ska man säga, det har byggts för många banor och hallar. Och egentligen jag tror vi går igenom samma som golfen gjorde när den fick ett uppsving. Det var väl efter Tiger Woods, så vi hade lite svenska framgångar också ju. Och det var golfbanor överallt. Så det är en överetablering.
Eller fin hamburgare i Stockholm.
Ja, ja. Nej, men jag tror det var 600-700 barn innan pandemin totalt sett i Sverige, och ett år efter pandemin så var vi uppe på 4700. Mm. Och det är klart, på 10 miljoner invånare så är det lite för mycket. Mm. Så vi behöver komma ner till en 3000 någonting. Och där har väl, vad ska man säga, den här lilla paddelbubblan av, det finns ju vissa media inom padden. De har inte riktigt varit så bra på att förklara att vi måste bli av med Halla. Mm. Så när Halla har lagts ner så har det också varit några kanske som har tyckt nej, vad synd, ja, men då startar vi ju upp den. Vilket har varit nej, den ska inte upp. Det finns en anledning för att sporten på något sätt ska finnas kvar och bygga vidare på. För att nu finns ju också väldigt mycket positivt i det, att vi har ju idrottsföreningar nu då, nästan över 200 inom padden, vilket inte fanns från start. Vi har en ungdomsverksamhet som är helt fantastisk. De fick inte plats innan i de tidiga åren när sporten började komma.
Och alla mellanchefer skulle ha sönder sina knän på
banan. Ja, så jag tror att framtiden är ju ljus, men det handlar ju om att hallägare ska överleva på något sätt, såklart, genom att just nu är det för många och då det är priskrig här överallt liksom. Man måste hitta en bättre balans i allting, men jag skulle säga sporten i sig går bra. Mm. Och vi blir bättre och bättre både på, vad ska man säga, den elitnivå till att vi kommer ha väldigt bra ungdomar här framåt också.
Bredd och spets.
Ja.
Mm. Men du, skulle det vara möjligt för er att konvertera några av de här banorna till pickleball? För det är nästa grej, sägs det.
Det är nästa grej. Ja, den är väldigt intressant. Jag vet faktiskt inte. Fast tvärtom i USA. Då är det ju pickleball som är nummer ett. Och sen är det liksom börjat komma lite paddle. Men frågan är om... Det känns som att båda sporterna gör att folket blir enormt hooked. Men jag tror, har du fastnat i pickleball så tror jag inte du kanske kliver över mot paddle och tvärtom. Men jag kan ha fel. Mm. Så jag vet inte om båda de sporterna har blivit för dominanta på varsin sida i världen. Men jag tycker det kommer ju vara någon som definitivt kommer testa. Så att du ska nästan på något ställe skicka upp några banor för att se vad som är möjligt och inte.
Mm. Det finns tydligen, jag googlade innan du kom, i Enskede kan man lära. Du, och nu var vi lite på det här med din tid. Jag vet att du gick ju in i väggen faktiskt när du var spelare.
Ja, jag var på väg in i väggen kan man väl säga. Som tur väl är så sa ju kroppen ifrån i tidigt skede.
Mm. Men har du varit och nosat på det där nu efter tennisen så att säga?
Nej, det har jag inte. Det har jag på något sätt klarat mig ifrån. Men det är väl också just genom att jag känner mig själv mycket bättre. Jag har bättre känslan när det kanske går över styr. Den värsta tiden var väl egentligen när jag reste som tennistränare med Andy Murray eller Marin Cilic där. För då reste jag ju igen 25-27 veckor. Och dagarna var ju mycket längre genom att som spelare, när du är klar, då är du klar. Men då började jag ju kanske scouta nästa motståndare och så var jag kvar på anläggningen. Alltså dagarna var ju mycket, mycket längre.
Mm.
Så då var ju det väldigt intensivt. Eller att var man inte med så var man ändå upp och tittade mitt i natten på att de spelade kanske i Tokyo eller någonstans.
Och då hade du inte med i familjen heller, tänker jag.
Nej, då hade jag inte med familjen heller. Så den tiden var väl mer tuffare. Men annars så på hemmaplan så tycker jag att jag ändå... Jag hittar ändå en rätt bra balans i det, trots att det kan vara lite stress ibland.
Ofin fråga, men jag är ändå helt nyfiken. Du tjänade ju bra, tänker jag, under dina år som tennisspelare.
Ja.
Är du rikare idag än du var när du la av tennisen?
Nej, det är tyvärr inte kanske, men samtidigt... Jag är rikare på erfarenhet och nya vänner som också betyder mycket. Okay. Jag skulle säga ibland, jag vet inte om man hade varit lyckligare om bankkontot bara växer och växer och växer på ett sätt. Jag tror du behöver ha en kombo i det. Jag tror om du bara är helt obegränsad så tror jag ändå du måste ha någonting vid sidan om, även om du vet att du kan köpa precis vad som helst. Så tror jag det, även de personerna behöver ha någonting vid sin sida för att kunna njuta och vara glad över att vara i den situationen de är.
Mm. Och vi pratade lite om det här med njutning förut. Är du bättre på det idag än du var förr då?
Både och. Jag kan fortfarande bli mycket bättre. Jag skulle säga att Jag är duktig på att stanna upp ibland, men skulle jag definitivt, både jag och min fru, vi har en tendens att hellre säga ja än säga nej. Och där behöver vi behöver bli bättre på den biten och stanna upp och njuta lite mer.
Mm. Du, ni har lyckats hålla ihop ett äktenskap i 40 år eller vad fan det blir. Nej. Men,
ja.
Ni har varit ihop i alla fall i typ 30 år.
Ja, vad blev det? 25 i alla fall, va?
Ja. Alltså, vad är trycket?
Nej, men jag tror väl på något sätt så handlar det väl om att det ska vara, det är ju en kombo, det ska ju vara din bästa vän och kompis också vid sidan av kärleksrelationen. Men just att vi har ju haft, vi har haft fantastiskt roligt på alla de här resorna och ja, vi har hittat våra roller på något sätt lite mer. Vi har också haft ett bolag tillsammans sen start och vi har det fortfarande och vi har liksom inte de problemen till att jobba ihop heller. Men det har väl också varit för att man vet vad den andra kan och vad man ska göra, så att det känns ganska naturligt. Men jag tror det är väl väldigt viktigt att man har kul ihop.
Mm. Du, vi ska snart sluta tänker jag, men ni har ju också, framförallt Petra tänker jag, men ni har ju men hjälpt väldigt många andra som har barn med diagnoser.
Ja.
NPF säger man va?
Ja.
Var det självklart att ni skulle vara publika med det?
Nej, absolut inte. Utan det var ju egentligen först. Det var väl egentligen först när barnen blev så stora så att man kunde ställa den frågan till dem. Petra har ju haft den här drömmen, ja, 7-8 års tid skulle jag väl säga. Men det är väl först nu där hon kände att det var kanske en möjlighet att fråga barnen vad de känner. Om de var redo till att det blev offentligt och att på något sätt kunna hjälpa andra. Och när de väl sa ja så kände Petra att då kunde hon dra igång det här projektet. Och varit en fantastisk respons i det. Och vi är i tuffa tider nu. Du kan ha diagnoser men du kan också ha en psykisk ohälsa väldigt mycket på grund av att vi hade den här pandemin. Jag tror ju i slutändan ska vi nog vara glada att vi, våra politiker tycker jag i alla fall gjorde rätt beslut att inte stänga ner. För jag har sett hur det har varit i Australien när man var där och vi har vänner där nu som berättar om hur tufft det är med den psykisk ohälsa bland ungdomar just som inte... Ja, men vet, de hade 80 dagar av 365 dagar som inte var lockdown.
Mm.
Och det är ju efteråt nu så har det ju bara varit en enorm uppförsbacke för alla de här ungdomarna. Så att jag tror det är viktigt att det tas upp och framförallt tycker jag ju hur det funkar i skolan. På vår tid när vi gick i skolan så var det problembarn.
Mm.
Men på något sätt nu genom att de har ändrat Skolverket som de har gjort och allt det är ju inte till för alla. Mm. Alltså du måste ha en bättre feeling. Det är ju ungefär samma som i ett fotbollslag. Alla kan ju inte träna på samma sätt för vi är olika individer. Och vi har en grannland som är bäst i världen när det gäller skolundervisning. Och jag kan ju tycka det är ofattbart att inte vi tittar över mer till hur Finland jobba och varför inte egentligen ta och kopiera av det lite mer. För att man har ju hört, eller många säger ju så här att sätter du in ditt huvud i en tvättmaskin eller torktumlare eller någonting, det är en känsla av ett ADHD.
Mm.
Du tar in så mycket intryck och allting runt omkring dig. Det påverkar dig så mycket och tar så mycket energi. Och det är klart, ska du sitta i ett klassrum och kanske inte nivåindelar eller kanske göra det enklare, ja, då blir det väldigt tufft. Så att där är vi brinner väldigt mycket, framförallt Petra, och jag är med och stöttar henne så mycket jag kan. Men det känns också väldigt roligt att det har blivit det positiva, att folk nu kan få hjälp av pusselfamiljen som Petra driver med några stycken nu. Och det är många då som har stått på kö hos BUP och inte fått hjälp, och jag hade parkerat bilen hemma, det kom en dam precis utanför och parkerade och kom fram med en jättebukett och hon frågade om jag var Petras man, och det tyckte jag också var härligt att det var inte jag som före detta idrottsstjärna utan jag var liksom Petras man, och så skulle jag ta emot den här blombuketten och jag sa bara, jag måste ju veta vem jag ska hälsa från. Och då sa hon, nej men jag vet. Och så var hon lite försynt och backade under tiden. Jag sa, men vad ska jag säga då? Nej men du kan säga, hälsa henne. Hon kommer veta att min son har gått i skolan nu i 3 dagar på raken. Och så gjorde hon ett glädjeskutt.
Mm.
Och då fick man ju tårar. För att det var ju liksom helt fantastiskt att se liksom, ja, men ändå vad hon har kunnat hjälpa den här personen. Och det är väldigt många ensamstående mammor som är där ute som kämpar enormt då. Så att, nej, det är ett väldigt roligt projekt som hon har nu. Och jag hoppas att de har möjlighet att kunna utveckla det ännu mer.
Mm. Ja, fint. Du, innan vi lägger på, vad har du att se fram emot?
Vad har jag att se fram emot? Jag har väl rätt intensiv sommar med massa olika grejer, men förhoppningsvis också lite tid där man kan koppla av med vänner och familj. Har lite, man är ju i den fasen nu då när man precis klivit över 50 och många runt omkring nu som börjar också fylla 50. Så vi har lite 50-årskalas framför oss, var precis på ett. Och det är ju, det är väl det jag ser fram emot. Superhärligt att träffa mycket vänner och ha lite fest tillsammans. Det blev väl det som jag längtar till.
Och snacka Killinggängets greatest hits.
Exakt, ja. Verkligen. Lite Galenskaparna.
Ja, just det. Du, tack för att du kom, Jonas.
Tack så mycket själv.
Jonas Björkman, tack för snack. Och apropå det, missa inte det sista avsnittet i min sommarvikariesatsning som går i mål på fredag. Fram med näsduk eventuellt om du är känsligt lagd som jag. Och allt det här är ju möjligt tack vare världens bästa poddproducent Ninni Westin och Dito-plattform iCast. Jag heter Kristoffer Triumf, jag hoppas att vi hörs om max en vecka. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.